Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Ja, utifrån materialet som vi hade så misstänkte vi ju att en advokat var aktiv i en mordplanering. Och jag menar, det är som man faller baklänges när man läser det.
Det finns då en grupp som känner en aggression och ett hat mot kvinnor.
Det som plågar mig idag, det är ju att vi inte lyckades hitta hela kroppen.
När jag såg hennes skador så hade jag bildat min uppfattning om att det här måste vara en riktig varulvsbrott.
Är man desperat och inte vill åka dit så de är nog beredda att gå ganska långt.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten.
Kungen och prinsen, del 1. Gängens favoritadvokater. Den historien jag nu ska berätta är intressant ur flera olika aspekter. Dels själva gärningen förstås, brotten. Två av landets mest anlitade advokater. Två personer som utgör en viktig del av vårt rättssystem. Två personer vars verksamhet bygger på tillit. Tillit från deras klienter, men också från rättsapparaten. Systemet bygger på att de skyddar sina klienter, men att de gör det på ett lagligt och korrekt sätt. Det gjorde inte de här två advokaterna. De bröt sekretessen. Men det räckte inte. De gick betydligt längre än så. De hjälpte sina klienter att utföra brott. Planera mord. Utföra narkotikabrott. De kallades kungen och prinsen för att de var så framgångsrika. De var ju faktiskt två av de mest anlitade advokaterna i landet. Nu är deras karriärer krossade. Inte bara har de blivit av med sina advokattitlar. De sitter också i fängelse. Kungen fick 6 år för medhjälp till stämpling till mord. Prinsen fick 4 år för medhjälp till narkotikabrott och brott mot yppandeförbudet. Och bara det gör det här till ett av de märkligaste fallen jag hört talas om. Men det finns ännu en aspekt som också är väldigt intressant. Nämligen utredningen, polisens arbete. Och jag lyfter ju gärna utredarna, jag lyfter ju gärna dem som löste fallen. Och här handlade det inte om att samla in fläckar med DNA, hitta fingeravtryck, analysera tomhylsor och andra konkreta saker. Nej, här var det mycket mer komplicerat än så. Den här utredningen byggde på tolkningar, att förstå avlyssnade chattar, att digitalt kartlägga och fälla de misstänkta. Allting började med ett helt annat fall. Ett mord på bensinstationen Circle K i Kungens Kurva den 18 januari 2020. En typisk gangsteruppgörelse, en utredning som tog tid. Vi på Efterlyst rapporterade om det flera gånger. Så här lät det den 12 mars 2020.
Det var den 18 januari som en skottlossning inträffade vid Circle K i Kungens Kurva i Stockholm. En 26-årig man dog av sina skador. Två män sitter häktade för skottdådet, men polisen behöver komma i kontakt med dessa personer som syns på filmen.
Och den tidpunkten då man ser de här personerna komma springande är inte lång tid efter mordet och mordförsöken har begåtts. Så deras beteende ihop med tid och plats gör att vi blir väldigt intresserade av dem.
Vet du vilka dessa personer är? Ring Efterlyst på 08 702 0090.
En omständlig utredning verkar det som. En utredning som likt många andra utredningar om kriminella nätverk riskerade att misslyckas, trodde vi. Det sitter alltså 3 personer, 2 män och en kvinna i en bil
på bensinstationen. En bil som blir beskjuten. Alla tre skadas. En av dem så allvarligt att han dog. Men, misstänkte polisen, det var inte han som var måltavlan. Det var den andra mannen, ledaren för det kriminella gänget Vårbynätverket. Och vi på Efterlyst fick alltså förfrågan att efterlysa tre män som sett springa från platsen. Ganska vaga signalement, vilket fick oss att misstänka att utredningen inte gick så bra. Men vi hade fel. För vad vi inte kände till, det var att det här var den första mordutredningen där polisen hade tillgång till Encrochat. Alltså den krypterade mobiltjänsten som kriminella använde och som vid den här tiden knäckts av den franska polisen. Så utredarna fick tillgång till materialet som hade stort bevisvärde och som ledde till att en man greps. Men bland chattkonversationerna hittade polisen något märkligt. Det verkade som om mannens advokat läckt uppgifter till sin klient. Sekretessbelagda uppgifter. Uppgifter om vilka bevis som fanns. Råd om hur klienten skulle få bekanta att ta på sig vissa saker och annat som en advokat inte får göra. Åklagaren vände sig då till tingsrätten för att få bort advokaten, men det behövs inte. Han säger själv upp sig från uppdraget och han blir senare utesluten ur advokatsamfundet. Men han klarar sig från några rättsliga påföljder, tror han. Men rättvisan kommer att hinna i kapp. Den 17 oktober så döms den gripte mannen för mordet på bensinstationen. Mer än ett år efter händelsen får han livstidsfängelse av Svea hovrätt. Och där slutar den historien. Men den andra, den som det här avsnittet handlar om, den börjar där. Den om advokaterna, kungen och prinsen. Mordutredarna som haft Encro-materialet från Circle K-mordet tyckte att det fanns mer att hämta, att andra mystiska chattar tydde på att i alla fall en advokat hade gjort mer än vad som blev känt tidigare. Materialet måste gås igenom och analyseras. Och det uppdraget går till regionala utredningsenheten för grova brott i Stockholm där Lasse Bröms är ansvarig.
Vårt uppdrag var ju att se om vi kunde identifiera några av de här personerna som låg bakom de här Encro-aliaserna. Och i det här fallet då aliaset Literal Beetle.
Ja, det fanns alltså ett alias i chattkonversationen som var intressant, nämligen Literal Beetle. Det aliaset verkar dölja en advokat eller kanske flera som använde sig av samma alias. Uppdraget till Lasse Bröms grupp var helt enkelt att identifiera aliaset, att ta reda på vem som låg bakom.
Min grupp är lite speciell så tillvida att den består av utredare, ordinarie utredare, analytiker plus att jag har 10 stycken pensionerade grova våldsbrottsutredare i min grupp.
En grupp bland annat bestående av silvervargar, det vill säga poliser som egentligen pensionerat sig men som jobbar vidare med specifika ärenden där polisens andra resurser inte räcker till. Men gruppen består också av en ny typ av utredare. Unga människor med specialkompetens utan att ha en polisiär utbildning.
Det blir lite sportmetaforer så här, men special teams vet ju alla liksom, när man ska spela powerplay eller boxplay då toppar man laget. Och de här två juvelerna som sitter i soffan framför mig här nu, det är ju liksom, har ju varit spjutspetsen i våran utredning. Jag har haft två fantastiska förhörsledare i Stenåke och Mona som tillsammans höll på att säga har 200 års erfarenhet, men jätteduktiga. Men att få in den här specialkompetensen inom polisen, nu säger jag unga civilanställda med expertkunskaper, gör ju att vi blir nästan oslagbara för att sticka ut hakan lite grann. Det har varit ett helt fantastiskt arbete att jobba tillsammans med de här.
Och de två som sitter i soffan mitt emot Lasse Bröms under intervjun är David Nyberg, analytiker, och Tobias Kvist, som bland annat jobbar med finansiell analys. Och deras uppdrag, enkelt uttryckt, var att dels tolka materialet för att se vilka brott det kunde röra sig om, men också, inte minst viktigt förstås, ta reda på vilka det var som använde Encrotelefonen. Så här berättar David.
Jag skulle säga att när originalmaterialet landade hos oss i april 2021 från Frankrike på skiva där, då fick jag snabbt, väldigt snabbt, en känsla för att det här är en person som har brukat främst. Delvis utifrån uppkopplingar, hur den hade rört sig. Delvis utifrån lösenord på själva Encro-sätt. Och sen delvis för språkbruk. Hur man titulerade sig och hur andra frågade vem det är som har telefonen. Så snabbt fick man en känsla att det faktiskt är en person som har brukat det här kontot mer.
Och hur lyckades ni verifiera det?
Ja, men då är det ju en del av den här brukanalysen handlar om då att inhämta så mycket referensmaterial man kan runt personer som man då misstänker. Delvis finansiell information som Tobias hämtade in då, och delvis, och det skulle jag säga också var ett problem i det här fallet, för det här var ju inte personer som hade några misstankar sedan tidigare, där man hade draghjälp från andra tidigare utredningar eller beslag av material då, där man, som man kunde få hjälp med då.
Ja, Davids analys är att det är en och samma person som använt telefonen mest. En person han misstänker är advokaten som kallas Kungen. Och det är här Tobias kommer in. För nu riktas spaningarna mot en speciell person. Så nu gäller det att hitta saker som styrker misstankarna. Till exempel om telefonen kopplar upp från en särskild plats vid en särskild tid, där man vet att Kungen fanns just där och då.
Jo, men så var det ju väldigt mycket referenser i materialet, i Encrochat-materialet, om, ja, men till exempel vart de befann sig någonstans. De skulle till Malmö. Och då blev det ju liksom att dels stämma av med kontoutdrag till exempel, och se vart de har gjort inköp någonstans. Det var ju betydligt lättare att avstämma till exempel resor till Malmö eller till Göteborg, just på grund av att avstånden är så långa, så att om du kopplar upp om personen skriver att han är på väg till Malmö och han kopplar upp i Småland, då kan man ju anta att han är på väg ner dit. Om man gör ett köp på SJs bistro samtidigt, då kan man ju anta att han sitter på tåget liksom.
Men ni har alltså tillgång till hans konto då helt enkelt, och kolla var handlar han någonstans?
Absolut. Det är ganska vanligt inom en polisiär utredning att ha tillgång till det.
Ja, många av konversationerna på telefonen kunde alltså knytas till Kungen. Men ibland hände något annat. Ibland chattades det på telefonen när Kungen bevisligen inte befann sig i närheten av den. Det första materialet David och Tobias hade tillgång till var alltså restmaterialet från Circle K-utredningen. Det som de utredarna haft tillgång till. Men snart kom originalmaterialet från Frankrike, större, bättre och mer omfattande. Och där bekräftades misstankarna om att det inte var en utan två advokater som använde telefonen.
Till en början, så innan originalmaterialet kom, så hade man starka misstankar om att det var en person som hade brukat det här kontot. När det väl landade hos oss så fattade jag misstanken om att det var en annan person.
Varför det?
Och det var då utifrån till exempel hur lösenordet på telefonen var namngivet då. Mm. Som faktiskt hade både för- och efternamn och ett födelsedatum på den ena advokaten. Och sen skulle jag säga utifrån, och det är ju den stora vinsten med det här materialet, att man har ju pratat väldigt transparent. Man har inte pratat så mycket om själva de riktiga namnen, men däremot smeknamnen då. Och där blir det på något sätt ganska tydligt om det är en motpart som frågar, är det Kungen som, eller är det prinsen? När kommer Kungen ha telefonen? När kommer prinsen ha den? Och man pratade i plural om advokater. Kan vi få ta er till exempel som advokater? Det, ja, den stora bilden var att det här är en eller flera advokater.
Så nu riktas alltså misstankarna mot två advokater. Två advokater som jobbar ihop. Två advokater som har hög status i den kriminella världen. En av svårigheterna som utredarna stötte på var ju att förstå vad som egentligen skrevs i chattarna, för språket var ganska speciellt.
Till exempel kaniner istället för att prata om 1 miljon kronor och liknande. Då blir det väldigt svårt liksom.
Jag har förstått att det är en egen språklig värld det här, som inte bara på Enkro utan rent generellt i de här miljöerna.
Ja, och rent utredningsmässigt när man sätter tänderna, det är ju egentligen inget nytt bara för att det är krypterade chattar eller krypterat material. Det här har man ju, att förstå vad någon skriver och säger, om man gjort så länge man haft avlyssning eller haft mobiltömningar och annat. Så det skiljer sig inte utredningstekniskt att förstå vad som står. Men däremot så skulle jag väl ändå säga att i vårat fall, och nu pratar jag främst om den brottsmisstanken som berörde förberedelse till mord, där fick vi ju försöka förstå såklart vem som var motpart. Och sen de här orden som kanin, som Tobias var inne på, som japp, som goish, det är ju delvis uttryck som vi alla har stött på. Men i vissa sammanhang kan det med olika betydelser beroende på vem som säger det, i vilka nätverkskonstellationer. Och man har ju viss draghjälp då från andra utredningar där man har försökt att tyda det. Men jag skulle säga att vi fick ju sätta oss i den kontexten vi trodde att det här handlar om. Och förstå och sätta samman vilka faktorer talar för att det här betyder det eller något annat. Och begripa det då.
Och ju mer materialet analyserades, desto värre blev det. Det handlade inte bara om att gå över gränserna för att juridiskt hjälpa sina klienter. Nej, det var större än så.
Ja, utifrån materialet som vi hade så kunde vi faktiskt se att då misstänkte vi ju att en advokat var aktiv i en mordplanering. Och jag menar, det är som man faller baklänges när man läser det.
Ja, det handlade alltså inte bara om brott mot yppandeförbudet, det vill säga att säga saker till klienten som egentligen var sekretessbelagda. Nej, det gick längre. Det handlade om att hjälpa till vid narkotikabrott. Och det värsta av allt, att hjälpa en av klienterna att få sin fiende dödad. Att hjälpa till med ett mord helt enkelt.
Man såg ju väldigt tidigt i de här Enkro-chattarna att utöver att faktiskt planera mord så pratar man ju även om ersättning för mordplanerna. Och någonting man ska komma ihåg, det är att just på grund av att Enkro-chatt har varit krypterad så har de ändå varit väldigt frispråkiga, de kriminella, i hur de beskriver mordplaner eller hur de beskriver kriminella planer rent generellt. Och därför så fanns det ändå väldigt mycket att ta i och utreda när det kom till konkreta detaljer kring hur mycket de vill ha för ett mord, vart de ska lämna pengarna och sådana saker.
Det materialet som David och Tobias fått från Frankrike, alltså den avkrypterade konversationen på Enkro-telefonen, sträckte sig från mars till juni 2020. Det var alltså relativt kort tid som skulle analyseras och tolkas. Men det var ett digert material ändå som tog tid. Kanske lite för lång tid.
Vi hade stundtals ganska jobbigt i den här utredningen. Och det är det att vi bedriver då en utredning med där vi inte har några frihetsberövade. Mm. Och jag behöver väl inte förklara hur verkligheten ser ut i Stockholm och övriga Sverige idag när det gäller alla dessa skjutningar och mord. Det är det att vi får ju ögonen på oss. Hur länge ska ni sitta och hålla på med det här och liksom inte komma vidare?
Men till slut tycker sig David och Tobias vara tillräckligt klara för att gå vidare i processen. Och det är att kunna bevisa de två
grövsta brotten som är den stora utmaningen. Att verkligen övertyga en domstol om att kungen aktivt deltagit i mordplaner, att prinsen aktivt deltagit i narkotikaaffärer. Men innan domstolen finns ett annat hinder, en person som måste övertygas för att processen ska kunna gå vidare, nämligen åklagaren. För det är en sak att analysera material, göra chatttolkningar, hitta kontoutdrag och inom gruppen bygga en bild av vad som hänt. En annan sak är att berätta om det, förklara det för någon som inte varit med, övertyga om att här finns bevisen.
Jag kan säga att vi upplevde viss svårighet när det kom till att, för det var ett väldigt, väldigt omfattande material. Och det uppstod förmedlingsproblematik i vissa avseenden när det kom till att det var ett fåtal personer som satt med kunskap om materialet. Och att förmedla det till åklagaren på ett sätt som var förståeligt, som gjorde att man kunde få en helhetsbild utan att sitta i 100 timmar med chattmaterialet. Det var ju något som vi diskuterade ganska ofta. Hur framför vi det här till åklagaren på ett sätt som gör att man kan ta ett juridiskt helomfattande beslut som är korrekt?
Och det stora var förstås att övertyga åklagaren om mordplanerna, de som egentligen var en tolkning av chatten, där David och Tobias menade att kungen besökte en klient som satt inne på ett högsäkerhetsklassat fängelse, att han fått ju uppdrag av sin klient att hitta pengar att betala en lejd mördare med, och att advokaten gått med på det. För David och Tobias tyckte att det fanns bevis, men de var ju inte glasklara.
Jag skulle säga, om vi återgår till själva brottsrubriceringen, förberedelse till mord, som vi faktiskt gick till åtal på då. Där var det en stor arbetsprocess för att dels begripa vad som har skett här. Det var så pass fragmentariskt, och vi fick hämta in enkromaterial från andra ställen för att försöka bygga en mer heltäckande bild. Vi hade att göra med personer som satt på en låst anstalt. Det var förhör som skulle ske där inne, och vi var tvungna att bedöma uppgiften hela tiden och värdera kopplat till då det som hade skett ett år innan i en chatt. Så det var ju mycket processande där, och det var ganska sent som vi landade i vad det här faktiskt betyder.
Även spaningsledaren Lasse Bröm kände att utredningen nu närmar sig punkten där allt skulle avgöras. Skulle åklagaren köpa materialet eller skulle arbetet ha varit förgäves?
Vad vi ser i vårt material, för att göra det förståeligt för åklagaren som i sin tur då ska gå in med det här i rätten. Det var tufft ett tag, men vi gav oss aldrig.
Men när tyckte du att ni kom till en punkt där du kände att nu kan vi gå vidare? Nu har vi tillräckligt material för att gå vidare i utredningen? För det är ändå ett tag innan åklagaren.
Ja, kanske fel person att ställa frågan till, för jag är i regel väldigt, väldigt positiv i det mesta. Och det här jobbet som framförallt David och Tobias har gjort i samarbete med Mona och Sten-Åke, så var jag ganska trygg. Initialt med det vi fick fram i våran arbetsgrupp, jag kan inte sätta ett datum på, men jag kände att det här är bara klart.
Så gruppen samlar sig och jobbar fram en presentation.
Vi har en process där vi sitter i utredningsgruppen och bollar. Vi tycker inte lika alltid, men vi har olika syn på det. Det är så vi kan driva det framåt. Och sen också när vi börjar närma oss ett åtal, att kunna tidigt sitta med åklagare och lägga upp en plan och förstå materialet tillsammans.
En sakframställan som det är här då för åklagaren, det är ju i många gånger ett samarbete, ganska tufft samarbete med utredningsgruppen. Här gäller det först och främst att bygga upp det här persongalleriet. Vilka är de här människorna? Vad har de för enkroalias? Och hur går de ihop? Vad har de för bakgrunder och hela den här biten? För innan man går in på och börjar förklara vad det är som har skett. Det bara det höll jag på att säga, ett par timmars jobb i en sån här utredning.
Jag vill också påstå att om man tar bort enkrodelen helt och hållet från den här utredningen, så skulle det fortfarande vara ett ganska komplicerat ärende. Om vi säger att det bara hade varit sms-kontakt eller de hade chattat på Facebook eller något liknande. Det skulle fortfarande vara en omfattande utredning och en utmaning att förklara liksom nätverkskopplingar, bakgrundsbeskrivningar för varje person. Och om du ovanpå allt det lägger Encro och förklaringen av alias och hur en Encro-mobil fungerar, det ökar ju liksom dimensionen av komplexitet i det pedagogiska med att framhäva liksom.
I mer än ett år hade de jobbat med utredningen och nu gällde det. Skulle åklagaren tycka att materialet höll, att bevisvärdet var tungt nog? Svaret blev ja. Åklagaren godkände bevismaterialet och beslutade att utredningen skulle gå vidare, att det nu var dags att gripa advokaterna. Och nu går arbetet in i fas 2. Nu skulle advokaterna gripas och förhöras. Nu skulle det bli mer som en klassisk brottsutredning. Och i den här fasen händer också något unikt. Något som varken Lasse eller Tobias eller David varit med om tidigare. Något som stärkte åtalet betydligt. Som kanske till och med var avgörande. Det började med en uppgift om en anteckning. En anteckning från ett fängelse. En anteckning av en livstidsdömds uppgifter.
Och det som är så speciellt med den då, det är en dagboksanteckning som är förd med en vårdare på kriminalvården och den intagna. Och där får vi en berättelse. Sen kan vi klä på den berättelsen via uppgifter från Encrochat. Ett år efter. Så den ger liksom, den ger ju en väldigt kraftig styrka åt den här noteringen. När vi får det sen i vårat Encrochat.
Det var ju någonting som man kanske till början kan slå ner på. Att en livstidsfånge säger vissa saker och vad är tillförlitligheten till det. Det är ju öppet mål kan man tro. Men just det speciella med det som den här livstidsdömde uppgav, det var ju att, som Lasse säger, det stämde så bra överens med det vi såg i Encrochat. Och det var sådana uppgifter som han omöjligen kunde ha fått reda på förutom om hans historia stämde.
Ja, det kanske mest oväntade vittnet någonsin. Ett vittne som gav utredarna facit. Mer om det i nästa avsnitt av Kungen och prinsen. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av